Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Hipp hurra, vi sopade banan med Bumbibjörnarna. Har du sopat ditt pensionssparande under mattan eller inte dammat av din kapitalförsäkring på länge? Kontakta då Vågen Försäkringsbyrå så hjälper vi dig att städa upp. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
5 feta 0 borta mot Luleå och med bara 33 matcher kvar att spela för Rögle så är man i topp. Man är före Frölunda och Växjö med 3 matcher mindre spelade. Man har gjort mest mål, man har släppt in minst mål. Och när alla andra i Sverige förbereder sig för mycket speciell jul så är det guldstjärnor och varenda fönster i Ängelholm. Vi säger hjärtligt välkomna till Heja Klackspodden med Daniel Roth, Linus Alin och Mattias Hjelm.
Tack ska ni ha, hej då!
Det gick inte hem alltså?
Nej, sådana vill vi inte vara. Nu fick du ner humöret där, Hjelm.
Okej, hej och välkomna till Rögle-podden. Rögle har slagit Luleå borta med 5-0 och är i serieledning och imponerar. Så långt kan ni sträcka er i alla fall, va, Linus och Daniel. Och vi ska prata om denna trend som man också bröt med den matchen.
Det kan vi verkligen göra. Sträcka oss till det alltså. Den ska vi bena ut på alla tänkbara vis.
5-0, det är ju stora siffror och mot en motståndare som varit något av en mardrömsmotståndare genom åren.
Precis, jag får knyta an till det du sa sist där, en mardrömsmotståndare. Vi pratade lite innan vi drog igång inspelningen här om Rögles mardrömsmotståndare genom åren. Och sen Cam och Chris Abbott kom in i organisationen har de liksom skrämt bort en efter en. Man har brutit barriärer. Färjestad börjar man väl med. Och sen var det Skellefteå. Och sen Frölunda. Många av de här lagen som Rögle har haft en enorm oförmåga att prestera mot. Och liksom nå upp i samma nivåer som tidigare. Och Luleå var någonstans sista laget kvar på den listan i min bok. Daniel, du skrev en artikel inför om information om att det var 50-10 i Luleås favör vad gäller poäng.
Ja. Sen Rögle kom tillbaka till SHL, ja.
Precis. Och Rögle har ju haft förtvivlat svårt, inte minst på bortaplan, och få med sig något vettigt alltid, känns det som. Men nu gick man in och gjorde en bortamatch som var i min bok den absolut bästa för säsongen, och då har man ändå vunnit mot många tunga lag med Frölunda och Färjestad tidigare, men den här prestationen var liksom en taktisk braksuccé från coacher ner till sista spelare. Det var en taktiskt fulländad match på alla sätt och vis.
Det var inte bara i din bok tror jag som de har varit ute och cyklat mot Luleå. Det gick igenom hela den här listan. Det är ju liksom 5 hela säsonger utan en enda 3 poäng. I 20 matcher har inte tagit en enda 3a. Och jag tycker att många av de matcherna, det har liksom nästan varit 3-0 eller 3-1 till Luleå redan innan. Det känns inte som att de har haft någon otur där. Det har varit verkligen en barriär. Det är en lång resa och ett stökigt lag och som står för mycket av det som Rögle vill stå för. Jag skrev precis en krönika i förmiddags, då skrev jag att Rögle åkte upp till Luleå och gjorde en Luleå på något vis. För det är ofta så här som tränare och spelare brukar känna sig efter en förlust mot Luleå, som Luleå fick göra nu efter den här matchen igår.
Men Rögle var inte så tråkigt, va, som Luleå brukar vara.
Apropå det här med taktiken, det som var intressant var ju hur Rögle lyckades förändra sitt spel och ska inte säga anpassa efter motstånd på så sätt, utan mer förfina sitt sätt att spela och liksom byta taktik för uppgiftens skull. Jag menar, man hade ett väldigt stort puckinnehav nu, eller det här dumpa jaga hockeyn med hög press och så, den var i princip borta. Man höll i den när man tog över den, och man stängde ju av mittzon på ett sätt som jag tror Luleå blev liksom väldigt förvånade över, sättet som Rögle tacklade deras anfallsspel. Plus då så man i första powerplaymålet som Daniel Sarda gör där när han blir framspelad av Weberberg, det är ju liksom en frukt av ett scoutingarbete där man vet att Luleå går ut tufft i sin box och ibland överbelastar, och man väntar in den möjligheten, och när de väl kommer så är det sån kvalitet på Rögle spetsspelare där att det bara smäller. Så det var många såna här stora detaljer, får man väl ändå säga, om man kan uttrycka sig så, som blev väldigt avgörande, och som blev det blev tydligt hur Rögle tänkte spela och sättet de genomförde, och det blev sen 100%.
Men visst anpassade de väl sitt spel efter motståndet? Tyckte de gjorde helt och hållet? Du sa att de inte anpassade efter Luleå.
Jo, alltså det är svårt att uttrycka. Rögle anpassade sig efter att de mötte Luleå, men sen samtidigt så tvingade de ju Luleå att anpassa sig efter Rögle-spel, om ni förstår vad jag menar. Mm. Så det blev ju tudelat det där, men visst gjorde de det. Men å andra sidan, Luleå kunde ju liksom inte, och i deras ögonsätt, anpassa sig efter sättet Rögle liksom kom ut och taktiskt ställde upp. Luleå hade inget motdrag till det. Det var nog så jag menade ungefär. Men såklart så förändrar Rögle sitt spelsätt för att de mötte Luleå. Men ja.
Jag fattar. Nej, men det man inte vill göra mot Luleå är att släppa in första målet eller låta dem få diktera. De är ju väldigt... 1-0 är ju lite som att... ligger under med 1-0 mot Tyskland i fotboll. Det vill man inte, för de är så otroligt tålmodiga. Och Rögle har väl gjort det. Många av de här 20 matcherna som man har förlorat har man väl liksom rusat på lite grann som mot andra lag. Och blottat sig och fått åkt på en kontring. Och sen har man liksom spelat Luleå i händerna. Det var ju tydligt att man var beredd. Bara tänkte att liksom sköt tillbaka initiativet istället och sa att... varsågod och tänka ut något annat, för vi tänker inte sälja oss en annan gång på alla matchen. Och det är det som jag menar med att Rögle gjorde en Luleå på det viset, att det var otroligt tålmodigt, otroligt stringent, och alltså kan knappt hitta en enda spelare som satte en enda fot fel på hela matchen. Man gav inte Luleå ett enda powerplay på hela matchen till exempel. Det var ju verkligen Luleå klass på mycket.
Skulle man kunna säga att det var pretty solid?
Det skulle man nog kunna, tror jag att Kavärbart skulle kunna uttrycka sig så. Ja. Det är väl en, ska vi förklara, en Kavärbart-klyscha som Hjelm tycker sig ha hört några gånger.
Typ varje periodpaus, alla matcher. utom någon period i Rögle inte har varit bra. Men apropå Cam Abbott, Daniel, du gjorde ju ett snack med honom inför matchen och så. Och jag har ju själv stått och intervjuat Cam Abbott när man tar upp trender och statistik och sånt. Det är inte hans favoritämne, men någonstans måste väl också han känna att det var skönt att inte bara vinna mot Luleå, utan vinna just mot Luleå med det facit man har haft.
Nej, men han är ju inte så intresserad, han är ju sällan så intresserad av att prata om statistiska trender som talar emot Rögle. Om man säger till honom, du, Rögle har inte förlorat en enda tredje period på 6 år, så skulle han ju tycka det är roligare att prata om det. Nej, men han suckar väl lite och frågar om det var, if that was my angle on tomorrow's game. Men lite som vi pratade om innan här, att journalistik är ju att liksom försöka lyfta lampan och belysa trender. Det handlar inte om att vi letar efter liksom något negativt. På samma sätt som vi räknar ut och liksom sätter lampan på deras otroliga hemmastatistik i helgen, så är ju detta liksom, det är fakta. Det går inte att gömma sig bakom att Rögle har spelat hockey mot Luleå i 5 säsonger och inte tagit en enda trea. Och det är klart att det stör ju honom något jävligt. Han har ju spelat där uppe och känner alla de här bilarna och dem. Han hatar att åka hem som en loser varenda gång.
Sen är det ju, jag intervjuade också Cam Abbott idag inför Skellefteå-matchen. Och jag tänkte ta ett lite större grepp om Rögles säsongsinledning och vad det är som gör dem så bra just nu. Fråga just det här om Luleå-matchen och framgången just nu. Om de tar ni ändå liksom tillfället i akt och njuta när det går så här bra. Well, yes, for the fritt ihågkommet. Well, yes, for 10 to 15 minutes directly after the game. Så det är liksom inga, man kan åka upp och tvåla till Luleå med 5-0, men de är ju otroligt noggranna och det hör man ju spelarna också, men framförallt Cam Abbott i sin retorik att hela tiden ha fötterna på jorden, men också även om man vinner lägga matcher bakom sig jättefort för att inte sväva iväg på några fluffiga moln bara för att man leder serien nu.
Man skulle kunna säga att Cam Abbott och Mattias Hjelm var varandras direkta ytterligheter och motpoler.
Ja, det kan man nu.
Jag kan stryka noget där, det kan man. Men nej, men han är ju ofta, han gillar ju aldrig att sväva för långt bak eller fram oavsett vad det gäller. Det är ju lite, han är inte intresserad av det. Han vill vara i nuet hela tiden och det är väl därför det går ganska bra för dem också. De är duktiga på, vad är det han brukar säga, never too high, never too low. De har sina liksom klyffor på att man måste vara i nuet. Jag tror för att nu när det är, nu börjar folk febra dem liksom. Nu, det här gillar han inte alls.
Det är så roligt med de där not too high, not too low klyschorna också. För det märker man att när Abbott börjar snacka om det lite så sprids det liksom som ett, det går ut i laget de där klyschorna helt plötsligt. Pratar Moritz Seider om att det ska inte bli not too high, not too low, och Anton Bengtsson säger det också, så man liksom känner igen att okej, nu vet vi vad de har snackat om i omklädningsrummet de senaste veckorna.
Anton Bengtsson sa inte det på engelska väl, hoppas jag.
Nej, det gjorde han inte. Inte för höga, inte för låga.
På småländska.
Ja, nej, men absolut. Och själv lever jag efter devisen never even. Ja, men hur som helst, två andra punkter att notera. Jaha. Nu ser ju inte ni vad som händer eftersom det här inte är video. Men vi har ju video när vi spelar in och så gör vi om det bara till ljud sen. Men det var en stor tallrik som kom upp med pasta eller något dylikt från Daniel Roths hem.
Jag blev bara serverad av min son så jag blev helt chockad. Förlåt om jag zoomade ut 7 sekunder.
Ja. Nej, men
vi är hungriga nu. Vi är hungriga på hockey. På ingenting annat.
Men det var precis. Det var ju fler saker som var 100-procentiga i den här matchen. Målvaktsspelet. Inget insläppt mål. Powerplay-spelet. 100% effektivitet om inte jag har läst fel. Eller sett fel.
Ja, det var det. Och om vi ska bara knyta till det här så kändes det ju verkligen som att hela laget hade, de har ju kommit ut starkt i många matcher. Men man kände ju verkligen att de hade bestämt sig för att nu får du vara färdiglosat här uppe. Det var ju den mest beslutsamma liksom, kollektiva prestationen. Så här långt, inte en hundradels liksom koncentrationstapp.
Kombinerat med detta då liksom laginsatsen så är det ju spännande att se nu tycker jag hur Dennis Everberg, Simon Ryfors, Daniel Saar som nu spelat tillsammans också när bristet har saknats, hur de liksom kliver fram och leder laget. Produktionsmässigt i den här typen av matcher även tidigare också förra veckan. Jag menar, Daniel Saar har ju någon slags unik förmåga att blixtra till och göra helt avgörande grejer. Han kan åka runt och vara ganska osynlig i 80-90% av matcher och sen när man summerar är det han som har slagit en passning bakom ryggen till Dennis Everberg som har blivit matchavgörande eller smält in en puck i powerplay. Och det känns ju inte som Daniel sa spelmässigt har nått sin toppkapacitet alls den här säsongen. Han har varit bra men det känns ändå som att han har mer att ge. Och han har gjort 20 poäng på 19 matcher. Det säger en del. Samma med Ryfors kan vi gå in på ett helt eget spår om en liten stund. Men Dennis Everberg har nu gjort 10 mål på 16 matcher. Ett jättebra facit också. Och gjort många viktiga mål. Och varit precis där han är som starkast. Framför mål. Och gjort väldigt mycket nytta där för Rögle.
Och vad säger ni om Mattias Sjögrens spelsinne?
Stiligt. Han brukar bidra med andra sorters grejer, men det var det är fint. Men det är en tanke som slog mig nu är jo, om de här med Saar och Everberg och dem, de har ju fantastisk statistik, Ryfors också. Och detta trots att man egentligen inte har hittat en enda kedja som känns huggen i sten någonstans. Alltså Ryfors har inte haft en stadig omgivning vid sin sida. Saar har ju spelat med en hel drös olika spelare, Everberg också, och varit borta. Så att det gör ju det än mer faktiskt imponerande, för ibland kan man ju hamna i en omgivning som typ Saar, Britén och Bristet som liksom drog varandra och alla checkade ut från alla matcher liksom 2-3 poäng var. Då rasslade det ju rätt snabbt till i poängkolumnerna. Men detta är ju nästan än mer imponerande. Och som punkt B på det resonemanget så vill jag säga att jag har ju hävdat liksom att kanske att Everberg och Saar i det långa loppet kanske ska vara i olika kedjor. Samtidigt har vi här letat efter någon slags center till Saar och eventuellt en tredje gubbe. Men kanske trillade liksom poletten ner när jag såg, inte bara för att de gjorde mål, men Saar, Ryfors och Everberg är kanske en cementerad kedja från och med nu. Där är ju faktiskt alla komponenter.
Jag tycker Linus också var inne på en viktig punkt. Leon Bristedt har ju inte varit med nu de senaste matcherna. Men man gör alltså det här utan Leon Bristedt. Okej, en lag gör inget, en spelare gör inget lag. Men vi vet ju alla vad Leon Bristedt har kapacitet till. Så det är ju en tung stjärnspelare som Rögle utan. Och som man klarade sig utan mot Luleå.
Ja, alltså även om Leon Bristedt inte har fått sitt eget målskytte och lossna den här säsongen, så är han ju extremt viktig för laget ändå med sitt sätt att spela och sitt driv och puckinnehav och förmågan liksom att skapa långa anfall och så. Det är väl klart att han kommer att, när han är tillbaka, i ytterligare en dimension. Sen är ju frågan vad man stoppar in honom nu. Jag har ju väldigt svårt att se att man skulle sära på Ryfors, Saar och Everberg efter deras senaste matcher. Det känns ju helt osannolikt faktiskt.
Ett par ord också om målvaktsspelet. Rifalk håller nollan. Och vi har varit inne på det där tidigare i poddavsnitten. Har Rögle tillräckligt bra? Ja, men det har de ju. Men i alla fall diskuterat målvaktsfrågan för att gå hela vägen. Och det känns väl som att det kommer kvitto på kvitto här nu att jo, men det har de.
Vi var väl inne på det, Hjelm, när du och jag på det, att vi trodde båda att liksom Rifalk hade höjderna i oss. Hela höjderna i sig. Jag tycker att han har efter sjukdomstiden här steppat ut i takt med att liksom laget har höjt hela sin. Det är inte, han fladdrar inte runt och plockar massa skott i krysset. Det känns ju som att igår han bara flyttar runt. Man kan inte peka på många liksom räddningar han gör igår, men han utstrålar ju precis som resten av laget en enorm trygghet och enorm liksom kommunikation och samspel med sina spelare. Han står ju mest och blockar skott liksom.
Och det här var ju, vi pratade ju i förra veckans avsnitt om att nu kommer en intensiv vecka. Vi kommer att ha 4 matcher att prata om i nästa vecka där vi är nu då. Vi ska väl kanske inte prata så mycket om de andra matcherna, men Rögle vann ju också mot Växjö, ett annat lag som har gått väldigt bra. Och sen så förlorar man innan dess borta mot Frölunda och borta mot Linköping. Men efter coronautbrottet så känns det som att Rögle definitivt är tillbaka där man var innan coronautbrottet.
Definitivt. Jag tyckte att lite liksom post-corona tendenser. Linköping var väl ingen jättebra match. Frölunda, det är ganska sällsynt att Rögle tappar en 2-0 ledning så sent i matchen. Och tyckte även kroknande tendenser mot Växjö när de kröp närmare i tredje. Och inte jättelångt ifrån att de faktiskt kommer tillbaka från ett tremålsunderläge, va? Och kvitterar den. Så det var nog ett väldigt, väldigt viktigt mål för självförtroendet att få stänga den matchen och ta 3 pinnar där. Och sen, om man nu har liksom sett spår av corona de här tre första matcherna, så var det ju inga sådana mot Luleå igår. Det kändes ju som tillbaka på banan och höjde ribban med 20 centimeter.
Och det täta matchandet fortsätter en litet tag till för Rögle.
Det är 7 matcher till denna veckan.
Ungefär, va?
Kommer utbrända till jul.
Ja. Var går vi vidare här nu i poddavsnittet? Vi har ju utlovat saker och ting.
Ja, jag kan väl sticka in här igen med lite aktualitet.
Blocket.
Tyvärr blev det andra veckan i rad utan något block. För det var inte mycket att se idag i Catena Arena. Jag var där ute för att ta in intervjuer inför torsdagens Skellefteå-match. Men Rögle av då det här täta matchandes skälet att man då har en hade frivillig isträning under onsdagen. Och det innebär att det var bara räknat till 7 utespelare och målvakten Johan Gustafsson plus då Lukas Elvenäs, som varit med och kört en del med Rögle, NHL-kontrakterade Elvenäs då, som valde att vara på is. De andra höll sig i gymmet den här onsdagen. Så det var, fanns inga möjligheter att se var Bristet skulle in, om han nu skulle in i laget till exempel. Däremot så kan jag ju säga att Bristet var på is, och han hade dessutom varit på is under morgonen, som jag förstod det, på Rögles ledning. Och det talar ju för att han är nära en comeback, kanske till och med under torsdagen då.
Spännande att se vart han puttas in då. Putta är fel ord i sammanhanget.
Leon
puttas inte in. Han placeras in.
Precis. Som sagt, jag är otroligt svårt att säga att man ska röra Ryfors kedja just nu. Så det blir väl se var han gör mest nytta där bakom, om man nu kan uttrycka sig så.
Och en spelare som också finns mer att hämta från är väl Olli Palola.
Ja, verkligen. Jag gjorde en artikel med honom efter Frölunda-matchen, var det tror jag, i lördags. Och där han då var ganska, han var självkritisk och sa liksom rakt ut att jag måste vara bättre än så här. Han syftar ju främst då på målskyttet. Han är ju värvad till Rögle för att vara en stor bidragande spelare gällande just då att producera framförallt mål. Men nu står han på 2 mål på sina 18 matcher. Visserligen gjort 9 assister, så han har 11 poäng på 18 matcher. Det är ju ingen dålig siffra, men med tanke på vad han är inplockad för att göra, det är väl klart att där har satt sig lite spöken i hans huvud för att få målskyttet att lossna. Jag tycker han har tagit sig till, i vissa matcher i alla fall, har han varit och nosat mycket och varit nära för utdelningen. Och andra matcher har han faktiskt fallit bort ganska tydligt också. Så det är ganska ojämnt där nu. Samtidigt så tycker jag att arbetsmässigt så är det ju lätt att säga att de spelarna som är värvade för att vara just målskyttar kanske inte når upp i de andras nivåer. Men i det avseendet så tycker jag faktiskt inte Olli Palola skiljer sig från någon annan. Jag tycker att han på det planet kommer till jobbet i varje match. Men som sagt, det är väl klart att han funderar och tänker på hur han ska få sitt personliga målskytte och liksom lossna framöver.
Eller vill du säga något om
Palola? Nej, tar du Daniel.
Nej, men jag tycker väl ändå att det är fint. Det är väl en av få ställen man kan, där jag tycker jag kan vara lite kritisk. Jag tycker inte riktigt att Palola, jag tror inte riktigt att han gör det som de hade förväntat sig att han skulle göra. Att han, jag tror att han tror att de hade förväntningar på att han skulle vara högre upp i hierarkin. Just nu är han ju på undre halvan bland forwards, tycker jag. Klart. Och sen är han ju en ärlig spelare som gör rätt för sig, precis som Linus säger. Men jag tycker att än så länge är han en av få som kanske inte har gått det håll som jag trodde. Han måste vara ganska långt ifrån den standard han höll när han var här och bomba in mål för Växjö. Samtidigt vill jag bara säga, slutföra det resonemanget, att det är nog ett lite speciellt lag att hamna i. Det är nog väldigt mycket jämnare hierarkiskt än vad Palola är van vid. Där han har varit i, till och med i Växjö, liksom, där man där är vissa som är väldigt upphöjda, får spela väldigt mycket, får spela väldigt mycket i speciella lägen liksom, och allting går ut på att 3-4 forward ska göra väldigt mycket poäng. Här är det ju extremt jämnt lag där alla 12 forwards bidrar med samma sak. Det är svårare att sticka ut på det sättet som man kanske har gjort i vissa andra klubbar tidigare.
Kan jag ta en liten spaning här i sammanhanget?
Snacka om att du kan.
Eller två delar kanske. Först, den ena är ju en fråga till er. Alltså,
från dig?
Ja, från mig.
Jag tror du hade samlat in någon röst på stan.
Det hade varit något.
Mm.
Nej, men jag tänker så här, Rögle leder ju serien nu och 41 poäng har man efter 19 matcher. Vad ligger egentligen poängrekordet på? Har ni koll på det? Kan Rögle nå den? Det är ju långt kvar än så. Men det är ju en otrolig fart de har haft så här långt, Rögle.
Är det en panikgoogling av Linus Alin vi ser?
Nej,
men medan han panikgooglar här så vill jag göra en viktig notering här. Jag kastade mig ut på oerhört djupt vatten utan att kunna simma när jag sa att Luleå blir inte bättre än femma. Alltså det där ser ju rätt lovande ut just nu. De ligger sexa. Det är ju lite haltande tabell då. Men ändå, det ska bli spännande att se vart Luleå hamnar till slut. Kanske är det så att landets expertis har höjt upp dem för mycket i början.
Men jag tycker det är konstigt, de har också ganska, de är ju Rögle, precis som Rögle har ett ganska liksom likartat lag och väldigt goda liksom förutsättningar för att få behålla liksom de man vill och så. Jag tycker att Luleå är en besvikelse i den bemärkelsen att man känner inte riktigt igen dem. Det Luleå som var igår som liksom byter bort sig, bjuder på mål, det har man ju knappt sett under de här säsongerna. Man känner inte riktigt igen Luleå på ett negativt sätt och Rögle överraskar väl åt andra hållet då. Men jag tror fortfarande i långa loppet så är Luleå ett givet semifinallag.
Okej, och vi kan nästan redan nu säga va, att det blir en uppgörelse mellan Brynäs och Malmö, vem som får hålla sig kvar i SHL framåt våren.
Tror du? Ja, Oskarshamn har väl börjat sin resa neråt också, men de har ett ganska gott fluffigt övertag. Det är väldigt, väldigt, väldigt dystra trender i både i Brynäs, i synnerhet Malmö. Känns ju, jag har uttryckt min liksom, farhågor för dem sedan innan säsongen började. Jag tycker att det ser ännu svagare, ännu mer geistlöst, ännu trubbigare och tunnare ut än vad jag trodde det. Det är nästan fritt fall på flera fronter där, tycker jag.
Min panikgoogling som du spanar rätt på där, Daniel, leder ändå till någonting. Det jag kan hitta nu, en liten brasklapp för att jag inte har hunnit dubbel- eller trippelkolla informationen. Men Färjestad ska ha tagit 2001-2002 118 poäng på 50 matcher bara var det ju då. Om Rögle fortsätter i samma tempo över 52 omgångar som de har haft nu gällande snitt per match så kommer de att ta 112 poäng.
Det är intressanta siffror. Det var bara någonting som slog mig. Jag ber om ursäkt om jag ställde er där. Jag bara fick upp det i huvudet. Det här går ju väldigt bra för Rögle.
Ja, men vi kan väl stanna vid där du sa prata om Malmö och Brynäs fortsätter Malmö i samma tempo. De har ju tagit 15 poäng på 21 matcher och fortsätter de i samma tempo som de har nu så kommer de landa på 37 poäng när serien är färdigspelad. Uff. Och Brynäs på 46 och då kan man säga att nuvarande i den här snitttabellen då inspelar poäng per match så är HV71 trea från slutet faktiskt och de har ett tempo på 62 inspelade poäng just nu vilket innebär att det är då 62 och sen 46-37 så det är ett enormt stort glapp ner till de två sämsta lagen just nu, Brynäs och Malmö.
Kan man få dela ut några friskallar?
Ja.
Du har ju sånt här varje vecka nu då.
Det är, det är du som har tagit över skallningsrollen.
Ja, men jag tycker det finns liksom alltså, SHL har ju skämt bort oss med att liksom hålla fantastisk liksom klass. Mycket, det är väldigt, om man jämför med liksom hur denna sporten i Sverige förändrats de sista 10 åren, så har ju liksom alla klubbarna skruvat upp sina verksamheter till, det är väldigt, väldigt professionellt på väldigt många händer. Så att därför är man ju lite brydd och förvånad. Hur kan Malmö vara så dåliga som de är? Hur kan Malmö ha vunnit 4 matcher på hela säsongen? De gör liksom inte mål i matcherna.
Men Brynäs är ju lika uselt.
Ja, jag vet. Brynäs har ju fått in Petter Andersson med sina erkända liksom nabba. Plockat lite högkaratiga spelare från Djurgården, bland annat Berglund och company. Hur kan Brynäs ha vunnit 4 matcher på hela säsongen? Linköping också förstärkt med ganska tunga spelare. Marcus Ljung och lite andra högprofiliga. Bert Robertsons andra säsong. Hur kan inte det lyfta? Hur kan de ha vunnit 5 matcher på hela säsongen? HV71 med den truppen de har. Med Linus Sandin och Martinsson och allt vad de heter. Hur kan HV vara så dåliga? De har vunnit 7 matcher av 21. Tycker du det är för dåligt, Hjelm?
Ja, det är verkligen, ja, men, verkligen för dåligt.
Ja, men Djurgården. Det är liksom, de har inte ens vunnit hälften av matchen. Det är 7-8 segrar på 19 matcher. Djurgården är också floppigt. Alltså. Vad håller de på med? Färjestad är samma. 7 matcher har de vunnit. Sen, alltså liksom Leksand och Oskarshamn får man ju vara lite mer försiktig med. Oskarshamn har gjort det jättebra så långt. Leksand tycker jag också.
Och Leksand har ju fått träff på sina spetsspelare.
Ja, men definitivt. Och de gör det bra, men liksom, de ska inte ha, alltså HV ska inte ligga efter Leksand. Det är ju bedrövligt, måste jag säga. Jag tycker det är, många lag som man undrar liksom vad sysslar de med. Och även Luleå som tokdominerat liga. Hur kan de ligga i mitten av tabellen? Vad är det som händer?
Om vi stannar till bara en sekund vid just Brynäs, så finns det en liten förmildrande omständighet. De hade lite samma sak förra året. Det förklarar inte allt, framförallt inte när vi inte har någon publik på matcherna. Men man har alltså spelat 6 hemmamatcher och 12 bortamatcher på 18 matcher. Det är absurt.
6 hemma, 12 borta.
Ja, det ska ju inte spela så stor roll. Men kanske att de hade haft någon mer poäng om de hade haft lite mer jämnt fördelat med hemma-borta-matcher. Men nej, det ser ju ut som att både Brynäs och Malmö, de spelar sig ju rakt ner om ren överlevnadsfight. Mm.
Men om man liksom ögnar tabellen, så hur många lag och liksom, är det tumme upp kring liksom, ja, men det här, de är på väg, vem har liksom positiv kurva? Ja, men det är Rögle, det är Växjö, Skellefteå kanske, Örebro.
Örebro får man lägga in där.
Örebro, Leksand är bra. Leksand, Oskarshamn. Det är ju nästan mer än hälften av lagen som man sätter liksom tummen lite neråt och tänker det lyfter inte riktigt.
Ja, men det känns ju, nej, men känslan är väl också, kanske är jag som har en annan känsla än vad ni har, men att lag också trampar snett flera gånger den här säsongen jämfört med förra, och rätt så här från det blå helt plötsligt kan ett lag ha vunnit 2 matcher och sen hoppsan, och så åkte man spela mot Oskarshamn borta och förlorade med 4-0, eller som Frölunda nu helt plötsligt, ja men oj, Växjö borta, torsk 8-0. Alltså det känns lite, vissa lag har man alltid kunnat säga, ja men Färjestad hemma, Frölunda hemma, de kommer vinna 90% av sina matcher där, punkt slut. Men det känns ju som en serie som är mer oberäknelig i åren tidigare säsonger, tycker jag. Sen om det har att göra med tomma läktare, pandemi och allt möjligt, det vet jag inte. Men det är i alla fall mina intryck att det är liksom mer svårtippat match för match nu än vad det har varit innan.
Jag ska också lägga en förmildrande omständighet kanske för Linköping som kan förklara någonting där. Alltså Linköping kom ju snett in i det, men sen fick man ju det här coronautbrottet typ i hela laget tidigt. Och det var ju inte heller särskilt lyckat. Och sen nu då, när man har fått lite inspiration och energi, ja men då går Brock Little, en av seriens absolut viktigaste spelare, ut skadad.
Alltså det... Ja, men när då? Det är ju nu i så fall.
Jo, nu ja.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Men det, han har ju ändå varit med 20 matcher.
Jo, precis. Men alltså...
Hjälm, här sitter jag och skallar och så plockar, sitter du och försvarar dem.
Jag nej, tänkte jag bara precis säga det.
Jag tänkte precis säga det. Hjälm sitter och letar förmildrande omständigheter.
Det här märker kanske inte ni, tänkte jag säga. Men jag märker att hela podddynamiken har förändrats avsnitt för avsnitt för avsnitt. Och nu är det någonstans fulländat. Daniel, du har blivit Hjälm och Hjälm har blivit Daniel. Jag är samma gamla jag, men ni har helt förändrats.
Det känns gott att vara dig, Hjälm.
Jag har haft skallningar varje vecka. Du har liksom sågat folk som spottar och det har varit massa annat hela tiden. Hjälm, du har bara suttit och klappat medhårs, tycker jag.
Jajamän. Jag
tyckte att alla gör ett ganska gott jobb.
Ut och bryr dig Malmö.
Det kanske går liksom att hitta någon slags fördjupande. Det är ju kanske, det är väl mänskligt. Vi blir kanske liksom, det är kanske så att vi blir hemmablinda på ett sätt. Liksom, vi bevakar ju nära Rögle som liksom tuffar på som en ånglok och inte verkar, liksom verkar inte bekymra så mycket. Men det är kanske en, det är en svår tid och det är kanske så att det finns kanske förklaringar till att... Jag vet inte, men det känns inte som... Det är inte så att trupperna är försvagade 30-40% jämfört med förra säsongen. Rent kvalitetsmässigt är det inte många som man tänker så här, men de har betydligt sämre lag än förra säsongen. Men jag tycker att det är många som presterar sämre än vad man kan förvänta sig. Det behöver inte vara någon vildsint skallning, men det är i alla fall en spaning att många inte har kommit upp till den nivå som man kan förvänta sig.
Jag vet inte nu har ju Rögle också varit drabbat av det här. Det är jag väldigt medveten om. Med massa flyttade matcher och ett eget break på 2 veckor på grund av sitt coronautbrott i truppen. Men det är väl svårare för lag också att få spelare vana vid att ha en viss typ av rytm under säsong med matcher och träningar och allt vad nu innebär. Apropå jämnhet och prestation och bygga någonting. Nu är det ju som att för många lag eller nästan alla lag förändras ju schema och förutsättningar egentligen vecka för vecka hela tiden. Man tilltänkt att man ska möta ett visst lag hemma istället för den flyttad och så ska man spela på bortaplan där istället. Jag vet inte om det kan vara någonting som påverkar lag mer än vad vi tror. Samtidigt så är det ju alla lag liksom helt professionella med spelare och stab, men jag vet inte, jag försöker bara hitta anledningar till det du är inne på, Daniel. Om det kan vara någonting.
Det är möjligt. Jag tycker det som du sa att beslutet, jag tycker inte att det borde vara så. Det är ju människor som är professionella och gör detta på heltid och får fantastiska förutsättningar att prestera på alla sätt och vis. Men det är väl också så kanske att... publiken kanske är en större faktor än vad man tror till att liksom tömma de sista 10-15%. Det är ju, för mig har det ju liksom gått upp att publiken är i stort sett allt. Liksom. Det är ju inte, ärligt talat, det är inte så jäkla roligt alltid.
Men tittar vi på publiken där, skulle man följa det resonemanget ett steg till, så borde ju Rögle vara ett av de lagen som lider mest av det. Och så är det ju inte, eftersom Rögle har en av de starkaste fanbasen i hela ligan och verkligen kan få det som en extra spelare.
Men det behöver inte vara likhetstecken där, tycker jag. Rögle är väl ett av de lagen som är bäst på att driva sig själv. Att skala bort yttre omständigheter om man spelar bort alla hemma. Sen håller jag med dig, men de är ju ett av de lagen som har bäst. Men det är kanske så att... att andra lider mer av det, som har svårare att skruva igång sig själv. Som kanske är ett klassiskt jättestarkt hemmalag men som har svårt borta. Där kan det ju bli Kaiko i skallen kanske. Det var inte meningen som någon attack på dig, Hjälm.
du får gärna attackera mig också.
Nej, men vi menar väl lite samma sak. Men alltså Rögle har ju inte varit... starka, deras styrka har liksom inte, det har inte varit på grund av publiken. Sen har det varit en boost som säkert har hjälpt dem till poäng flera gånger, men under de här sista åren känns det som att de har byggt upp någon slags tålighet som det kvittar var man slänger ut de här 20 jordgetingarna.
En sista notering här också innan vi går in på era alternativa drömfemmor. Det känns, Daniel, som att den sista i ledet att ställa in sig att Rögle faktiskt kan utmana om guldet har ju varit du. Men nu är du också infångad, Daniel.
du sa det ju redan för flera år sedan. Nej, men jag är lite svårt för det. För det är bara, man frågar alltid så här. Man vill inte låta liksom lokal patriotiskt flåsig liksom. Men det går ju inte att blunda för att de är. De har tagit flest poäng. De har gjort flest mål. De har släppt in minst mål. De har överlägset bäst snittprocent. Det är ju ingen fluga längre. Vi är snart halvvägs in i säsongen. De åker upp och klarar av Luleå och borta. Det finns ju knappt. Man har ju fått så här långt inte sett en enda match. Frölunda liksom, som tävlar med dem fullt ut, en jättebra match, men det är ju knappt en match man har sett där ett lag har brottat ner dem kvalitetsmässigt, så att det måste ju faktiskt skrivas att ja, de är ju, börjar ju, de får ju vänja sig vid det snacket, för det, jag tycker att det är rimligt att prata om dem som en guldkandidat.
Jag tror nog att de själva ser sig som det också och har gjort det egentligen sedan förra säsongen någonstans. Även om inte de pratar om det utåt.
Nej, definitivt. Men det är, sen ska jag väl den första att vara väldigt medveten om att de är väldigt gröna på den här nivån. De har inte spelat slutspel. Det kommer att se annorlunda ut när Frölunda kommer till slutspel. Till exempel. Det är inte så enkelt att bara för att man har bäst publik eller bäst poängsnitt i december så vinner man SM-guld. Det är ju 100 gånger mer komplext än så. Men här och nu är de ju den liksom bäst oljade, bäst fungerande hockeymaskinen. Det går liksom inte att blunda för det.
Nu så, kära lyssnare. Nu ska ni få ta del av Daniel och Linus alternativa femmor. Ni vet att vi pratade om det här förra veckan. Jag kommer inte att ställa upp på denna eftersom jag bara sjunger We Shall Overcome. Dagarna ända så tänker jag hålla på och leta misslyckanden.
Genom att ta ut ett All Star Stream där Johan Matti Altonen har alla platser. Han är målvakt, högerback, vänsterback och alla forwardsplatser.
Yes! Altonen!
Altonen!
Nåväl, vem av er vill börja?
Håller du koll på Altonen, Hjelma?
Jag gör inte det. Det fanns en annan skön lirare utomlands för länge sedan. Kommer du ihåg det, Daniel, apropå ryssar? Davydov i Brynäs, det var en skön spelare.
Absolut. Och Tom Bissett.
Auff.
Det var grejer.
Det var grejer. Vem vill kasta sig över detta intressanta och stora och svåra och...
Vi kanske ska göra som du och jag, Hjelm, gjorde, att vi kör varannan.
Gör det.
Börja med din målvakt, Linus.
Det kan jag göra. Jag kan bara börja med att berätta för Hjelm att Johan Matti Altonen spelar i Karpet den här säsongen. Han signade för dem sent. Han har spelat 2 matcher, gjort 1 mål och 4 assist.
Det är så grymt.
Så att det går bra för Altonen.
Det är 2,5 poäng per match då alltså.
Precis, och slipper alla hemma också. Panikgoogla och det går för Altonen om ni var nyfikna.
Ja, men det är det ni bara förväntar sig att han ska vara på.
Ungefär. Ja, men jag kan börja med min målvakt då, alltså bara för att förklara för någon som inte har lyssnat på tidigare avsnitt. Hjelm och Roth hade ju tagit sina drömfemmor för ett par avsnitt sen med deras liksom bästa Rögle-spelare. Och sen föddes idén att vi skulle ta ut alternativa drömfemmor med de spelarna som inte har varit dåliga kanske. Men de som har gjort ett speciellt avtryck eller som man kanske inte kommer ihåg. Och så som har ändå varit inne och dansat i Rögle i några matcher. Eller en hel säsong eller flera säsonger. Och jag har då från 2010 och fram till idag. Och gått igenom trupperna. I mål har jag amerikanen Brandon Maxwell.
Ooh. Brandon.
Han kom ju till Rögle från KL faktiskt 2013, när Rögle var i Allsvenskan. Han stod 40 matcher då. Hade en okej räddningsprocent på över 90, men blev sen petad. Det var då Kevin Lindskog kom fram och tog första spåren i Rögle. Så det blev bara en säsong för honom. Han har sen haft en lite halvbrokig karriär kan man väl säga. Med spel i tjeckiska ligan i ett gäng säsonger. Sen har han, förra säsongen var han i österrikiska ligan. Och nu står han uppsatt i Fishtown Penguins i tyska högsta ligan. Som då inte har kommit igång ännu. Så han är 29 nu och fortfarande going strong. Brandon Maxwell hade ju var en speciell person att intervjua och snacka med. Men han har ju som dark horse på målvaktspositionen.
Vänta nu, ska vi ta det där namnet en gång till? Så att han spelar i ett lag som heter Fishtown Penguins. Ja. Fiskstadspingvinerna.
Ja, vad skulle det annat vara? Meat Town.
Ja, men man kan ju inte heta så på riktigt. Fishtown Penguins. Okay.
Fishtown Penguins är även känt som REV Bremerhaven, en tysk ishockeyklubb då från Bremerhaven.
Vi får fixa lite merch från Fishtown Penguins till Hjelm.
Gärna. Du skallade jag namnet där, märkte du det Daniel?
Ja, jag hörde det. Mycket bra. Då ska jag göra en feeling här. Jag ska först säga att jag har tagit mig an åren 2000-2010. Så jag jackar i där linjen slutar vid hösten 2010. Och så går jag ner till millennieskiftet. Och det får man väl ge Rögle att det har inte varit mycket såna här riktiga floppmålvakter. Inte på samma sätt. Alltså det finns visst några juniornamn som var uppe och spelat två matcher. Men det känns lite taskigt att ta dem. Så att jag skiter i målvakten och jag sätter istället en center som gick från
målvakt.
Rögle.
Som målvakt.
Som gick från Rögle till Hjelm. Vilken klubb?
En center som gick från Rögle till
till en tysk klubb som heter
Fishtown Penguins.
Exakt. Det blir Brent Robinson i mål.
Det ringer om klockan, men jag kan inte placera honom både varken på år eller prestation.
Han var i Rögle säsongen 2005-2006. Sen fick han faktiskt sparken. Roger Hansson tror jag var sportchef. Jag googlade fram en egen gammal artikel där Gunnar Persson skrev att han åkte hem till Brent och tog en kopp kaffe och berättade att det blev inte med att spela i Rögle. Så att han skickades till Fishtown Penguins i tyska division 2. Sen så avslutade han sin karriär med två säsonger i EHC München i andra ligan i Tyskland. Men det var en center som inte gjorde någon supersuccé.
Speciellt inte som målvakt kanske.
Nej, framförallt inte det. Fortsätt med ditt back.
Jag kan konstatera att Rot han tänjer på gränserna. När han skulle göra en historisk hörna, då tog han tre målvakter och en back. Nu sätter han en center som målvakt.
Jag har lärt mig dig Hjelm att man ska inte vara så, man ska inte följa snitslade banor. Man ska tassa ut utanför.
Ja, det är bra.
Ja, vi kan säga att syftet med de här alternativa drömfemmorna är att ni som lyssnar ska känna ja just det, eller jag vet inte alls vem det är. Så vi ska försöka hitta sådana här spelare som man kanske till och med har glömt bort. En av dem som jag har glömt bort är backen Tom Prising. Mm. Också en amerikan som kom till Rögle, faktiskt spelat en jäkla massa NHL-match för tidigare. Han har gjort 4 säsonger i NHL och sen varit lite i AHL innan han via en KHL-sväng och schweizisk spel kom till Rögle 2012 när Rögle var i elitserien då. Han gjorde 12 poäng på 29 matcher den säsongen innan han fick lämna och hamnade i TPS i finska ligan. Där gick det inte heller särskilt bra. Och sen efter det blev det faktiskt ingen mer hockey. Han slutade efter det. Tom Prising, alltså idag 42 år.
Fick kicken ihop med Martin Sternback tror jag.
Jaså? Ja, det är bra då. Fyll på med sån fakta. Det är svårt att googla sig fram i arkiven till de här spelarna faktiskt.
Vi som har jobbat lite med det här med historia innan, vi har ju våra genvägar.
Exakt.
Känns fint att få in dig i historiska hörnan.
Ja, jag är helt nöjd på detta, så ni får ha tålamod. Men kul är det!
Dammet ryker här. Nu ska du få min vänsterback. Han heter Stefan Svanbom.
Oj, och han är back på riktigt, eller var back på riktigt?
Han kom från Brynäs, Hjalm.
Kom han från Brynäs?
Ja, från Brynäs. Nej, han kom från Rögle, till Rögle från Teg 2005-06. Men han var sjuk hela säsongen och hade klabb med allting. Så till sist så fick han välja på om han skulle spela i Jonstorp eller Rögle juniorlag. Och då åkte han hem till Brynäs, tror jag det var.
Namn som jag känner igen överhuvudtaget.
Nej, han åkte till Almtuna, förlåt. Men det var 2005-06 och han står registrerad för en match för Rögle i Allsvenskan. Så om ni inte har en glasklar bild över Stefan Svanbom i ett Rögle kartotek, så ska jag betrakta er som
fullt normala.
Fullt normala, ja. Sov i natt.
Back nummer två från min sida då. Fortsätter faktiskt på det nordamerikanska spåret. Tim Kunes.
Tim Kunes?
Ja. Han var i Rögle, kom från norska ligan. Där han har gjort väldigt bra ifrån sig två säsonger i Stavanger. Sen kom han till Rögle när han spelade hockeyallsvenskan. Gjorde 11 poäng på 28 matcher, minus 6 innan han lämnade mitt i säsongen för fem stjärnor om ni kan vara till vägen.
Ilves i Finland.
Norge eller något sånt.
Asplöven.
Asplöven, ja just. Jajamän. Det var en maskinvärvning, va?
Det tror jag, ja. Jo, det var det. Sen så blev det bara tre säsonger efter den säsongen för Tim Kunes. Han är bara 33 idag, så de har relativt kort karriär. Han hamnar i tyska andra ligan, i danska första ligan och sen då tillbaka från sista säsong i Stavanger. Man kan också säga för Tim Kunes, både innan och efter han spelar i Rögle, så levererar han väldigt bra, alltså poängfacit. Gjorde 42 respektive 36 poäng till exempel under sina två sista säsonger där i Danmark och Norge. Så säsongen i Rögle var på något vis undantaget där i hans internationella karriär, vad han levererar. Men han är back nummer två. Vem har du, Daniel?
Jag har då Niklas Öhman.
Ja,
kanske varför inte ringer några klockor?
Jag tänkte Björklöven, men det måste vara helt fel.
Öhman utan hår, tror jag. Han, ah, okay. Han hade faktiskt lite fina meriter. Kom och spett J20 med gjort lite match om Modo Elitserien där i mitten på 2005-06. Kom till Rögle 2007-08. Den här säsongen när Rögle gick upp. Men står registrerad för 28 matcher. En assist. Jag kan inte ens liksom hitta någon information om honom med att googla, så att jag vet faktiskt inte var han vad som hände.
Det var en spelare som inte gjorde något större avtryck, det är alldeles uppenbart.
Men bra gick det inte. Han gick sen till Sundsvall och sen spelade han två säsonger i Sundsvall. Sen spelade han rätt mycket i Sollefteå i ettan innan han lade av 2018.
Mm. Framåt då.
Centerpositionen har jag Fredrik Varg.
Fredrik Varg minns jag. Han som var en sån otroligt vass, kompetent spelare uppe i Skellefteå, men som inte alls fick ut det i Rögle.
Han kom ju till Rögle 2012 och hade ju en jättefin karriär bakom sig då med massa landslagsspel och gjort två VM för Sverige där 2006 eller 2007-2008, spelat i Modo, varit kapten i Skellefteå också. Han kom till Rögle som en prestigevärvning då, och då hade han varit i KL en säsong. Men han spelade 34 matcher för Rögle i Elitserien då, var skadad en del, stannade på 9 poäng och minus 15 i plus minus, hade ett jättetungt år då med tanke på förväntningarna. Och sen efter det blev det bara en säsong till. Då spelade han i Ingolstadt och Brynäs samma säsong innan han slutade.
ska man skalla lite så måste man ju så här, ibland gör de sådana listor i England att Thomas Bolin kommer med på så all time flops och sånt i Crystal Palace. Där hade ju Fredrik Weir hamnat. Han kom ju hit som en svindyr spelare med högkaratigt rykte och floppar något alldeles jävligt om vi ska vara ärliga.
Ja.
Under en av de sämsta elitsäsongerna i Rögles historia, de brakar om buller och bång. Det var en satsning som gick käpprätt på röven, om vi ska vara riktigt krassa.
Det var det.
Och det gjorde i en helt annan skala Rich Hanson också. Kommer du ihåg honom?
Honom kommer jag ihåg, ja.
2007-2008 tog Rögle över typ 14 spelare i säsongen. Många var ganska bra, men Rich Hanson var det inte. Han fick spela 14 matcher, sen så satte de han på en gul buss till Kristianstad typ. Men det blev inte någonting där heller, så han åkte hem och spelade 2 säsonger i CHL, sen la han av. Det var väl en av de mer tafatta nordamerikaner man har sett. 39 år idag och verkar ha återvänt till USA. Men det var ju den säsongen Rögle gick upp till slut, våren 2008. Men den framgången hade Rich Hanson mycket lite med att göra.
Får jag gissa på en spelare hos dig nu, Linus, på som forward?
Mm.
Ta en rövare här. En spelare som skulle ha kunnat varit inte riktigt i samma kategori som Fredrik Warg, men som ändå hade väldigt höga förhoppningar på sig och i alla fall inledningsvis, om jag minns rätt, inte gick så bra. Mike Igalden.
Nej, han är faktiskt inte med på listan, men det är väl en typisk sån spelare. Jag för mig att Mike Igalden till slut ändå gjorde lite poäng för Rögle, men han, spelmässigt var det ju ingen succé direkt. Han kommer från Växjö, va?
Mycket poäng där i Växjö, om jag minns rätt.
Så var det. Han slutade trots jag sökte fram det nu. Han spelade Rögle lite sen där 2012-13 och gjorde slut 30 poäng på 55 matcher.
Det är rätt bra ändå.
Ja, det är det faktiskt. Men spelmässigt minns jag inte honom som någon jättestjärna.
Nej, det var väl den episka vargsäsongen samma.
Just det, just såklart det.
Nej, men han var ju också ett sånt stor namn, ledde väl skytteligan med Växjö och gick som en raket där. Sen gick ingen som en raket i Rögle den säsongen. En nödraket rätt ner i backen.
Forward på den första forwardspositionen. Justin Boström.
Oh, Justin Boström var 14 för mig.
Ja, men 2014-15.
En lång mag av högerforward.
Precis, han var ändå kvar i Rögle alltså, under säsongen där. Han gjorde ju Rögle i Allsvenskan. Han kom från Düsseldorf. Han hade även varit en sväng 3 säsonger i Norge. Där han gjort mycket poäng. Helt okej för oss tyska ligan också innan Rögle varvade honom. Men det blev lite plattfall, eller pladask, i Rögle med 5 poäng på 34 matcher. Och det var faktiskt den sista säsongen Justin Boström gjorde, om man tittar på eminenta sajten Elite Prospects. Han är bara 34 idag, men verkar ha lagt ner hockeykarriären efter den säsongen.
Där Elite Prospect hämtar jag min center också. Han heter Björn Engström. Kommer du ihåg honom?
Nej.
Säsongen 2001-2 var han i Rögle. Det var då Jan Votroba-säsongen. Det minns ni. Kom igen, Hjelm, det minns du.
Jag minns i alla fall din genomgång av Votroba.
Mycket bra. Han är 44 bast idag. Jag har för mig att han var någon sån här, typ läste till läkare eller något sånt. Ringer om internet, går inte så långt bak. Så att jag har inte hittat så mycket. Men han kom till Rögle från, han har varit i Malmö, vilket jag minns att det blev i sedvanlig ordning rabalder om när en gammal Malmö-spelare kom till Rögle. Men han, sen var han i USA och gick på universitet och sen kom han hem och spelade i Södertälje. Så blev han över där och så kom han till Rögle och så gick det inte sådär. Det blev ingen supersuccé heller. Ingen hade känt igen på gatan, men jag minns hans namn och jag minns att han var lite så ohockeyaktig, lite alltså, intellektuell aura. Inte för att alla har gör motsatt intryck, men han var mer näringsliv än hockeyallsvenskan, om man säger så.
Mm. Ska jag ta sista forwarden?
Tycker du?
Och som sagt, högt och lågt på den här listan. Detta är en spelare som jag som inte fick chansen att visa upp sig särskilt mycket i Rögle på grund av någon mystisk magsjukdom. Ni kan säkert gissa vem det var då.
Magsjukdom?
Jag vill minnas att det var det som höll honom borta. Någon magåkomma eller någon konstig åkomma som man inte riktigt fick rätt. Han heter Matt Fraser.
Just det.
Exakt det vill jag att du ska säga, Daniel. Härligt, Matt. Nu blir jag glad.
Matt Fraser. Ja, men det var ju en maskenvärvning också. Någon som kom som hade helt osannolika meriter egentligen. Alltså flera hundra NHL-matcher väl. Eller hade gått högt i någon draft. Men ja. det var ganska gamla meriter. Och det var mycket ifs and buts med sjukdomar och så.
Ja, men han kom ju till Rögle och blev liksom, vill jag minnas, blev sjuk i samband med inför premiären, alltså de veckorna, och så kom sen liksom inte tillbaka, utan han, det var ju en följetong hela den säsongen 2016-17. Hur är det med Matt Fraser?
Men kom han inte redan i slutet på förra säsongen innan då?
Inte ens detta.
Fast han spelar aldrig liksom.
Kanske det. Han står noterad för 4 matcher för Rögle i SHL 2016-17, även en match i kvalet då där sen. Och det är glädjande nog, efter då alla Matt Frasers problem som han hade när han var i Rögle, så flyttade han vidare säsongen efter till österrikiska ligan, där han gjorde jättebra ifrån sig och sen haft 2 ganska poängstarka säsonger 2018-19 och nu då för säsongen 19-20 i Augsburg och Panther i tyska ligan. Den här säsongen står han inte uppsatt för något lag vad jag kan se. Han är 30 år. Men det var i alla fall den här jobbiga säsongen han hade i Rögle. Det var inte slutet på karriären, utan han tog sig tillbaka från den. Vilket ju är glädjande med tanke på de problemen han har. Men han tar ändå plats på listan, för det är en sån spelare som just... av din reaktion också, Daniel, att döma att man har glömt bort lite grann.
Mm. Då kan du berätta vad du vet, vad du minns om Andreas Pettersson från säsongen 2003-04.
Nada.
Han kom hit med Mats Valtin och skulle spela torpedhockey.
Oj,
det gick ju bra.
Det gick inte så bra av sig för Pettersson eller någon annan av hans... det var trampminor de flesta. Det gick käpprätt åt skogen faktiskt. De bommar allt, va? Det är en av de sämsta säsongerna i klubbens någorlunda nutida historia. I alla fall på den här sidan 2000. Han skrev ett 2-årskontrakt med Rögle. Gjorde 20 poäng för 2 matcher. Han kom från AIK. Sen så längtade han hem till Stockholm. Så han, jag får mig att han bröt kontraktet. Men sen flyttade han till Nybro. Och det är ju inte Sankt Eriksplan direkt.
Nej, det är det ju inte.
Han gjorde några säsonger i Stavanger Oilers sen. Och sen rundade han av med en 3 matcher i Wings i Division 1 i Arlanda. 40 friska år idag.
Ja, det var era alternativa 5 år. Jag vänder mig till dig, Linus, du, en fråga. Jag konstaterar att du inte hade med André Devaux bland backarna.
Han var ju forward.
Men med din logik, Daniel.
Vad roligt igen.
Alltså, det är så här att nu får jag vara så fräck och fråga. Jag har 3 bänkspelare också. Får jag plöja igenom dem snabbt?
Ja, du kan, jag också det, men vi behöver kanske inte gå in särskilt djupt på dem.
Nej, precis. Det gör vi inte. Men jag har en back på bänken som var i Rögle 2014-15 i Hockeyallsvenskan, som heter Mike Bernacchi.
Han minns ju mycket väl.
Vill minnas att han tog något matchstraff upp i Karlskoga där han tappade huvudet på något vis också. Gjorde 4 poäng på 18 matcher. Jag minns honom främst för att han var en väldigt ovanlig men ändå klassisk, där sitter han på läktaren-värvning. en hemmamatch när Rögle mot AIK. Så helt plötsligt så satt det ett nyförvärv på läktaren som vi lyckades fånga på bild. Så därför har han etsat sig fast i minnet. Det är för få sådana nu för tiden.
Ja, det är det. Det är för mycket pressmeddelande och skit.
Vad har du för ett serv då?
Jag har en, ett, när Halmstad Hammers gick i konkurs 2005 så snodde Rögle åt sig backen Mikael Svensk. Säsongen 05-06. Det var bara det.
Min andra bänkspelare är mest en sån här, ja just det, det var som fan. Det är Mikael Nylander, för Rögle hade ju faktiskt Mikael Nylander i laget under en, inte en hel säsong, men under 25 matcher 2013 var det va? Han och William där, med tanke på hans meritlista är det ju faktiskt extremt anmärkningsvärt att det blev så. Också anmärkningsvärt såklart vilken resa William Nylander har sen dess. Men när jag snubblar över den här laguppställningen så kommer jag i alla fall för mig att tänka det. Ja, just det, Mikael Nylander har ju, var ju faktiskt Rögle och mellanlanda i slutet på sin karriär.
Då tar jag, min sista är också en sån här offan. Det är ju han, Johan Alsen, som är väl en av de mer, en av de större parenteserna i den här klubbens forwardshistoria. Gjorde inget avtryck överhuvudtaget. Men han har ju faktiskt gått vidare och fått ihop en rätt anständig karriär med många, många säsonger i SHL. Och det trodde man kanske inte när han fasades ut från Rögle bandyklubben en gång i tiden.
Är ni igenom era listor nu?
Jag tror det.
Linus, han har fyra kedjor till som man ska gå igenom nu.
Kan vi ta nästa feeling? Ja, men det här tycker jag definitivt är ett upplägg för er lyssnare att höra av er och kommentera. Gjorde Daniel och Linus rätt? Skulle det ha varit några andra med i en första femma på den alternativa laglistan? Ni har årtiondena här nu, Daniel 2000-2010, Linus 2011-2020 eller 2010-2000. Ja, det är lite, ni går ju i varandra där då. Men hör gärna av er och tyck till om det här.
Nästa vecka ska Linus utse årets ordningsvakt genom synorna. Då kommer André Devå med på den listan. Ordningsvakter i Rögles historien.
En avslutande fråga till er. Är ni bekväma nu med de nya rollerna i podden?
Ja, jag tycker det här är jätteunderhållande. Jag ska poppa popcorn till nästa veckas avsnitt.
Nu, jag skiter här med det här gamla möget nu. Kan Linus sälja inte över det? Han är ju fullt inkörd. Kan det här som en rinnande vatten?
Ja, vill ni ha de nya rollfigurerna i Röglepodden eller vill ni ha tillbaka de gamla rollfigurerna? Hör av er om det också. Och om annat såklart med frågor.
Vi måste ju sätta en... du måste ju ta fram någon ny lista igen. Det är dina listor som är roligast.
Ge mig förslag bara så ska jag försöka hitta några skaldningsobjekt.
Finska spelare Mattias Hjelm minns alla kategorier och alla sporter. Så har vi en och en halv timme.
Ja, det blir ju några stycken. Mika Kohonen.
Finska
pinnar med hjälm.
Ja, det låter som en bra idé. Får se om ni som lyssnar också tycker att det är lika vettigt. Ni vet vad ni ska höra av er. Vi har varsin mailadress. Röglepodden har också en mailadress. Det var veckans avsnitt av Röglepodden. Och vi tackar vår samarbetspartner.
Vågen Försäkringsbyrå tackar vi. Då har vi tillbaka nästa vecka, så har vi väl en 8-9 matcher till och som vi kan avhandla då.
Och kanske att Rögle har dragit ifrån i tabellen ytterligare.
Den som lever får se.
Den som lyssnar får höra, eller hur?
Exakt.
Den klyschan får bli de sista orden. Och vi tackar för er uppmärksamhet och säger hej på er!
Pretty solid avsnitt. Hej!
Hej!
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute.
och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio!